Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa en psaltarpsalm för er, en kort psaltarpsalm. Och jag vill att ni lägger märke i den här psalmen vad vi har för anledning att tjäna Gud med glädje. Har vi någon anledning att tjäna Gud med glädje? Så försök lägga märke till i alla fall någon anledning varför vi ska tjäna honom med glädje. Så här är psalmen, det är psalm 100. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss, inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Till Herren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte. Någon anledning till varför vi ska tjäna Herren med glädje? Har ni lägga märke till någon anledning?
Han är Gud.
Han är Gud, han är god. Visst, han är vår Gud.
Han har gjort oss.
Han har gjort oss. Bra. Mer.
Han är trofast.
Han är trofast. Mer.
Hans
nåd varar i evighet. Visst.
Han har inbjudit oss att komma till honom.
Ja, visst, det är ju någonting fantastiskt. Att han inbjuder oss, det ska vi tala om idag. Vad finns det för anledning för Gud att älska oss? Men det gör han. Och inbjuder oss att komma och låter sig finnas. Visst, han har gjort oss. Vi är hans folk. Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Och han är trofast. Så visst har vi anledning att tjäna Herren med glädje. Och kanske den allra största anledningen, det är att han är vår nådige Gud som förlåter våra synder. Så vi ska knäppa händerna och tacka och be. Vi tackar dig, Herre, för att du förlåtit alla våra synder för Jesu Kristi skull. Lär oss att tjäna dig med glädje. Du som har gjort så mycket gott för oss. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är verserna 12-15 ur femte Moseboks 10:e kapitel. Och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom, att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek, och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är idag. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, du har visat och bevisat din kärlek till oss genom att sända din son till försoning för våra synder. Väck i oss en sann vördnad och kärlek till dig, som har gjort så mycket gott mot oss. Amen. Ja, Guds ord för idag lär oss att Gud först ser till hjärtat, sen ser han till vårt liv och våra gärningar. Och vad Gud söker hos oss, det är en reflektion, en återspegling av hans nåd och kärlek. Så när vi hör att Herren begär att vi ska frukta honom, vandra på hans vägar, älska honom, tjäna honom och hålla hans bud, så vill han att vi på det sättet ska återspegla den kärlek och godhet som han har visat oss. Så allt det här, vår lydnad, det tar sin början i vad han har gjort för oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vår kärlek, den flyter fram ur förnyade hjärtan som en frukt av tron. Enbart en yttre lydnad för stadgar och regler utan tron på evangeliet, det är liksom bara ett skådespel. Det är bara en tom mask, det är som hycklares mask. Andra Korintierbrevet 3:18 hjälper oss att förstå att vårt liv och vår lydnad är en återspegling, en reflektion. Man kan säga att det är en solkatt av Guds nåd och kärlek. Där heter det: och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så där evangeliet liknas här vid en spegel som återspeglar Herrens härlighet. Evangeliet uppenbarar Guds hemlighet. Och vad är Guds hemlighet? Jo, det är Kristus. I evangeliet lär vi känna sådan Herren som han är. Kristus har uppenbarat vem Gud är. Kristus har uppenbarat hurdan Gud är. Och evangeliet uppenbarar för oss Guds stora frälsningsgärningar. Och när anden öppnar våra ögon så att vi ser Herrens härlighet i evangeliet, då förvandlas vi till en och samma bild så att vi börjar återspegla Guds nåd och kärlek i våra liv. Så vi älskar därför att han först har älskat oss. Den däremot som har den uppfattningen att Gud är hård att tas med, Gud ger ingenting gratis. Den som tror att det måste ju finnas någon form av egen rättfärdighet hos den människa som Gud räknar för rättfärdig, känner honom inte. Hur kan man tro på någon som man inte känner? Den som tror att man måste försöka vinna Guds kärlek genom lydnad eller offer känner inte Gud. Det är många som tror sig veta hur de ska vinna Guds kärlek. Det kan jag väl göra om jag skärper till mig. Och så tror man att Gud ska börja älska dem därför att man har börjat ha skärpt till sig. Man försöker vara hederlig. Försöker göra goda gärningar. Men ser vi till Bibeln så finns det i Bibeln egentligen ingen förklaring. I alla fall ingen förklaring som vi uppfattar som förklaring, som vi kan förstå. Det finns ingen förklaring till varför Gud älskar oss. Vi vet helt enkelt inte varför Gud älskar oss. Vi vet bara att han gör det. Och Bibeln betygar att han gör det. Och han har bevisat att han gör det. Han har visat och visat det i sina frälsningsgärningar genom historien och framförallt i Jesus Kristus. Så den närmaste förklaring till varför Gud älskar oss ger oss aposteln Johannes när han helt enkelt säger att Gud är kärlek. Däremot lär Bibeln oss varför vi älskar Gud och lär oss att vi har goda anledningar att älska Gud och tjäna honom med glädje. Att försöka få någonting av Gud med vad man gör, det är inte kärleken till Gud. Det är inte att älska Gud. Kärleken tar sin början i tron på evangeliet som uppenbarar Guds kärlek för oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vår kärlek, det är liksom en reflektion, en återspegling av Guds godhet. Hans nåd och kärlek mot oss. Våra verser för idag är ett kort litet stycke ur ett längre sammanhang som omfattar drygt 20 kapitel i femte Mosebok, som visar hur Gud vill att Israel ska återspegla hans nåd, hans kärlek, hans godhet, hans omsorg i sina liv. Går vi till femte Mosebok och läser, så har vi först 4 kapitel där Mose först påminner folket om Guds nåd, Guds kärlek, Guds omsorg. Han påminner om folkets otacksamma olydnad. Det är det enda som finns om folket. Han påminner sig om deras otacksamma olydnad. Och så kommer så kapitel 5-26 som innehåller lagar och stadgar som folket skulle följa för att visa sin tacksamhet mot Gud för hans nåd, hans kärlek, hans omsorg. Och vårt stycke, det visar att Gud framför allt siktar in sig och syftar på vårt hjärta. Han vill ha vårt hjärtas kärlek. Så han vill att folket ska frukta honom, vandra på hans vägar, älska och tjäna honom av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och Gud kallade Israel att hålla hans bud. Inte för att på något sätt sätta förbundet i kraft. Gud ville att folket skulle hålla hans bud. Inte för att förverkliga förbundet, utan för att återspegla det. Gud krävde inte lydnad för att de skulle bli hans folk, utan för att han redan utvalt dem och gjort dem till sitt folk. Så kom ihåg hur Gud introducerar laggivningen på Sinai. Han sa: jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Så Gud var redan deras nådige Gud när han gav buden. Gud gav buden till ett frälst folk. Han gav buden till ett befriat folk. Det var aldrig meningen att de skulle försöka bli frälsta genom att hålla buden. Det var aldrig meningen att de skulle försöka vinna Guds nåd, vinna Guds kärlek genom att hålla buden. Nej, de skulle hålla buden som en återspegling av Guds nåd och kärlek. Och det är en lydnad som framspringer ur förnyade hjärtan som älskar Gud. Så när vi ska förklara buden, då gör vi det med Luthers ord i lilla katekesen. Vi ska frukta och älska Gud så att vi. Och den här gudsfrukten och den här kärleken, det är en frukt av tron på Guds nåd. Gud, han vill framförallt ha vårt hjärta. Han vill ha vårt hjärtas kärlek, och sen följer allt det andra på köpet, så att säga. Och de 5 krav som framställs i vårt stycke: frukta, vandra, älska, tjäna och håll. Det är alltihop innefattat i det första budet. Och det första budet är ju ett förbud. Det är alltså någonting som är uttryckt i negativ ordalag. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Men vad innebär det att inte ha andra gudar vid sidan av Herren? Jo, det innebär just det. Att vi ska frukta Herren. Vi ska vandra på hans vägar. Vi ska älska honom av hela vårt hjärta och hela vår själ och hålla hans bud. Det är så Herren själv förklarar budet. Och den här fruktan det talas om, det är Guds barns vördnad och respekt för sin käre himmelske fader. Så fruktan i det här sammanhanget, det innefattar tron, som ju är en tillitsfull förtröstan. Så fruktan, det har ingenting med en ångestfylld rädsla att göra. Utan här talas det om hans folk som han har utvalt, fört till sig. Här talas det om barnens respekt för sin gode, käre himmelske fader. har ingenting med slavens rädsla för slavdrivaren att göra. Mose hade påmint folket om att det inte var för att de var större än andra folk som Gud hade utvalt dem. Det var inte heller för att de var bättre än andra folk. Det var inte för att de var rättfärdigare än andra folk som Gud utvalt dem. För det förhöll sig precis tvärtom. I kapitel 7 heter det: det var inte för att ni var större än andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Och i kapitel 9 säger Mose: du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett dig detta goda land till besittning. Ty du är ett hårdnackat folk. Och den här påminnelsen, den upprepar han också i vårat stycke, i våra verser. Så i våra verser påminner Mose om precis samma sak när han säger: se himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek, och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är idag. Så tänk bara hur stort universum är, och Mose med sina ord så svingar oss upp och ser på det här, hela det här ofantliga universum. Ingen kan räkna alla stjärnor. Eller tänk på havsdjupen. De är inte ens idag, med den teknologi vi har idag, så är de långt ifrån utforskade. Eller tänk på de här stora, mäktiga bergskedjorna där det är evig snö och is och som når ända upp till molnen. Eller tänk på de stora regnskogarna och allt det livets mångfald i regnskogarna. Allt är skapat av Herren. Allt tillhör honom. Allt uppehåller han med sin mäktiga kraft. Och jämfört med himlarnas himmel, det här ofantliga universum, eller hela jorden och allt som är på den, vilken ynklig liten samling, vilken liten församling Israel var. Och ändå var det just deras fäder som Herren hade fäst sig vid i kärlek. Och deras efterkommande utvalde han bland alla folk. Det går inte att förklara. Vi kan bara med psalmisten med förundran utbrista: Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, eller en människoson eftersom du tar dig an honom? Men Gud tänker på oss, och han tar sig an oss. Det har han visat och bevisat i Israels historia. När Mose refererar till att det var Israels fäder som Herren fäste sig vid i kärlek, då uttrycker han att det här räddningen ur Egypten, det var inte någon nyligt påkommen plan av Gud. Det var inte för att de var större än andra folk. De var ju tvärtom mindre än alla andra folk. Det var inte för att de var bättre än andra. Det var inte för att de var rättfärdigare än andra. För de var ett hårdnackat folk. Och det var heller inget hastigt påfund. Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob att han skulle göra deras avkomlingar till ett stort folk och ge dem landet som fäderna levde i som främlingar. Och de två löftena uppfyllde nu Gud. Och de två löftena, de var inledningen till Guds största löfte, att alla släkter på jorden skulle bli välsignade i honom. Så med kallelsen av Abraham, man kan säga, här kommer skapelsen, syndafallet, det första löftet, och så sen drivs våra första föräldrar ut ur paradiset, och så hände ingenting, så hände ingenting, och så hände ingenting, och så hände syndafloden, och så hände ingenting och ingenting, och helt plötsligt så är det som att Gud vaknar upp och blir aktiv, och han kallar Abraham. Nu har han börjat verkställa löftet till våra första föräldrar att sända frälsaren som skulle göra djävulens gärningar om inte. Och allt det vi har sagt, det kan omsättas på oss. Det går inte att hitta någon förklaring till varför Gud älskar oss. Vad skulle det vara för förklaring? Den ena människan tenderar att hålla fast vid sin egen rättfärdighet och vill känna sig stolt över sig själv och vad man själv har presterat. En annan älskar pengar och ägodelar mer än Gud. Ytterligare en annan ägnar sig åt syndfulla önskningar och lyssnar gärna på djävulens röst, för det kittlar ju både fantasi och intresse. Ytterligare en annan gör sig så upptagen av vardagliga ting att intresset för de andliga tingen slocknar. Det finns varken storhet hos oss eller rättfärdighet hos oss som gör oss älskvärda inför Gud. Det är ett under att han överhuvudtaget tänker på oss. Ett under att han tar sig an oss. Och även utan vår synd, nu är vi syndfulla, men även utan vår synd, så vore det ett under om han, den höge, han som äger himlarna och himlarnas himmel, allt jorden och allt som är på den, skulle ägna sig åt oss och fästa sig vid oss i kärlek. Och ändå är det just det han har gjort. Han har uppfyllt löftet till fäderna att sända frälsaren som skulle bli till välsignelse för alla folk på jorden, som skulle bli till välsignelse för oss. Han har bevisat sin kärlek till oss genom att sända sin son till försoning för våra synder. Han har gjort mot oss och han har gett oss. Det är för lite att säga att vi har fått det vi inte har förtjänat. Därför att faktum är att vi har fått raka motsatsen till vad vi förtjänat. Han har gett oss sin nåd. Det finns ingen rationell förklaring till varför Gud älskar oss och tar sig an oss. I den sammanfattning som Mose gör alldeles i början av femte Mosebok, de första kapitlen, så påminner han folket om Guds stora kärleksgärningar. Han påminner folket om deras otacksamhet och olydnad. Ändå var det just deras fäder som Gud fäste sig vid i kärlek, och just dem som Gud hade utvalt framför alla andra folk. Det finns en del som också kallas lutheraner, som försöker förklara varför Gud har utvalt dem med att säga att Gud har förutsett deras positiva inställning till evangeliet, och därför så han utvalt dem. Så han har förutsett att de ska tacka ja till kallelsen, och så han så i förväg utvalt dem. Ska vi säga om det? Det är ju ett utslag av hybris. Det är ju storhetsvansinne att tro att man med sin positiva inställning till kallelsen orsakar utkorelsen och sätter hela frälsningshistorien i rullning. Och de som tillmäter sin egen positiva inställning en så stor betydelse är ju ofta väldigt negativt inställda pietister. Vi kan inte ge skäl till varför Gud älskar oss. Det är ett under att himmelens och jordens Herre tänker på oss och tar sig an oss och ger oss motsatsen till vad vi förtjänat, sin nåd. I början av Efesierbrevet tar Paulus upp varför Gud utvalt oss, frälst oss genom Kristus och välsignat oss. Ja, han har välsignat oss inte bara lite grann utan med den himmelska världens hela välsignelse. Orsaken finns inte hos oss utan den finns hos Gud i Guds vilja och beslut. Men det är ingen förklaring. Fortfarande så kvarstår frågan varför Gud älskar oss. Vi kan inte ge någon förklaring, ingen vettig förklaring som vi kan förstå. Vi kan bara förundra oss och vi kan jubla över att han gör det, att han älskar oss så högt. Däremot anger Paulus tydligt syftet med att Gud i kärlek har utvalt oss och frälst oss. Syftet är att Guds nåd ska prisas. Så här heter det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Här har vi syftet. För att hans nåd ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för alla våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och när vi hör det här, då finns det bara ett adekvat svar. En adekvat reaktion från oss som svar på Guds oförklarliga nåd och kärlek. Och vårt svar, det har sin början i hjärtan som bara står där i förundran över Guds nåd, i förundran över Guds stora frälsningsgärningar. Och den respons som Gud väntar sig av oss, det som han söker hos oss i våra hjärtan, det är att vi fruktar Herren vår Gud, att vi vandrar på alla hans vägar, att vi älskar honom och att vi tjänar Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, så att vi håller Herrens bud som han har gett oss för att det ska gå oss väl. Gud vill att vi ska reflektera och återspegla hans nåd och kärlek på det sättet i våra liv. Amen. Låt oss så be. Kära himmelske Fader, tänd kärlek till dig och tänd kärlek till alla dina vägar i våra hjärtan. Bevara oss att ingenting här på jorden tar din plats, utan att vi älskar dig av hela vårt hjärta och av hela vår själ. Det är en stor ära för oss att du som äger himmelen och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den, att du tänker på oss och vårdar dig om oss. Hjälp oss att visa dig vördnad och respekt så att vi håller dina bud. Bevara oss från otacksam olydnad och hjälp oss till tacksam lydnad.